Från vad vi vet, det här är Perspektiv. Jag heter Per Blomqvist.
Alltså, det blir lite personligt, eller privat kanske jag ska säga. Men jag går igång på samlare. Alltså, jag tycker det är mycket attraktivt med personer som är samlare.
Under sängen har jag en blå låda. Den har stått där så länge jag kan minnas, och innan det stod den under sängen i vår förra lägenhet. Jag har haft den här lådan ända sedan i början av sekelskiftet, övertygad som jag varit om att den innehåller något som bara ökar i värde med tiden. Vad det är i den där lådan ska Li Pamp strax få se och bedöma. Hon är expert på antikviteter och känd från såväl SVT som TV4 där hon syns i programmet Bytt är bytt. Till vardags är hon rektor på antikskolan Auctionet Academy. Och jag bjuder in henne för att få perspektiv på samlande och kanske också på oss som samlar. Ett sätt att samla på sig kunskap är att prenumerera på den här podden. Klicka följ eller prenumerera i din app så missar du inga kommande avsnitt. Och där hittar du förstås alla avsnitt som sänds tidigare. Som alltid, vill du nå mig så kommer du i kontakt med mig via perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Li Pamp. Nu tar jag fram en påse här som jag har tagit med. En grej jag har samlat, Li.
Spännande. Vad är påsen? Jag har sett mycket åka upp genom påsar genom åren, det kan jag säga. En kartong, blå.
Kartong, det är till och med damm på den. Varsågod.
Oj, vågar jag öppna den här?
Nu vågar jag öppna den.
Inget levande som hoppar ut.
Jag samlar på döda katter.
Oh! Ah, okej. Okay. Jag ser direkt vad det här. Hur länge har du samlat på Swatch-klockor? För det är det jag får upp här, va?
Jag samlade på Swatch-klockor i slutet av 90-talet, tror jag. Det är mycket så här limited edition. Mm. Och så kunde man vara med något som heter Swatch Club, och då fick man en särskild klocka, det tror jag är den du håller nu. Den var alltid ful, men den skulle vara liksom värd att hålla
i. A very special gift for you. Den här är från 2001, och här är en guide som kommer med om hur du samlar på de här special...
Det är rätt spännande. Det finns liksom olika...
Har du originalförpackningar kvar i allihopa?
Alltid originalförpackning.
Det är alltid bra när man pratar om samlande.
Ja. Och små lappar där tror jag är för att jag någon gång fick någon katalog där man skulle titta på vilken modell är det, för det finns något särskilt system i det. Mm. Alltså alltihop där olika.
Den här är ju fin, där det är alltså schweiziska.
Precis, det är
flaggan.
En av de få Swatch-klockor som gjordes som fyrkantig urtavla.
Och den kommer i en kubisk box också i plexi. Har du någon favorit?
Jag vet inte riktigt. Alltså, du såg ju dammet, du vet inte fan hur länge jag har hållit på att hitta på de här. Vi rafsar runt lite i lådan. Den här minns jag precis vad det är. Den ska
du
öppna.
Här är en svart låda och den drar jag ut här nu. Då måste jag fråga dig, vad det här samlandet betytt för dig?
Att jag har lådor under sängen där det här finns.
Men jag menar mer på en känslomässig nivå.
Det där är alltså Ann Leibovitz som fotograferade amerikanska friidrottsstjärnor inför OS i Atlanta 1996.
96, ja.
Och där
svart
var jag volontär. Ja, det var jättefina. Där var jag volontär. Så det är mycket så här, vad man hade om man var volontär eller man var idrottare. Eller man var, liksom.
Med detta följer också en lupp i förpackningen. Eller vad är detta?
Det är precis en lupp. Man ska nog vara lite så fotografkänsla. Mm,
just det. Den är ju väldigt fin. Och Anne Leibovitz är ju en av våra största fotografer. Den här skulle jag, utan att ha tittat igenom allihopa, så noggrant kanske skattas som den mest intressanta. Men, du är förstås ute efter värdet, rent ekonomiskt på det här. Skrattar du lite?
Du lyssnar på Antikrundan.
Nej, men så här Per, generellt så kan man väl säga att Swatch-klockorna marknadsfördes väldigt mycket som en samlarserie, och att man skulle investera i de här klockorna ur samlarperspektivet, att de här skulle bli oerhört mycket värda ganska snart i framtiden då. Och det finns en historia bakom varje klocka, man släppte dem i viss takt i limiterade upplagor och så vidare. Och faktum är att de flesta Swatch-klockorna idag kostar varken mer eller mindre än vad du betalade per styck för dem i handen då. Det blev inte riktigt den samlarsuccén, i alla fall inte hittills till nu 2021, som man kanske hade trott.
Så är jag då lurad?
Nej, det skulle jag väl inte kunna säga. Det är bara det att de var väldigt duktiga på marknadsföring. Så väldigt många människor köpte ju det här medvetna människor köpte det här.
Obviously, låda full med grejer.
Ja, men det är ju bedårande barn av sin tid, om inte annat. Och det är väl roligt på det sättet. Min rekommendation just nu är kanske inte att omsätta de här på andrahandsmarknaden, utan att ligg du på dem ett tag till. Det kan nog löna sig att stoppa in dem under sängen, eller vad du nu sa att du förvarar dem. Annie Leibovitz-klockan, det finns någon som Vivienne Westwood gjorde också. Några av de här sticker ut och kostar lite mer och har varit liksom hyggliga investeringar i någon mening då. Men det blev inte det samlarområdet som Swatch själva sa att de skulle bli. Och det är väl också kanske det som är lite faran när man uttalar redan liksom i en marknadsföringsinsats tidigt i produktionen att det här är det nya att samla på. Det finns något där som skevar. Då tappar liksom de riktiga samlarna, tror jag, intresset lite grann.
Men för jag tänker också, det här var ju uppenbarligen limited editions och det tjatas mycket om det. Sen var det lite oklart hur stor den editionen var. Mm. Att säga, alla saker är ju limited edition.
Ja, i någon mening. Ja.
Jag kan tänka mig, var det något så här, det här är alltså 90-tal fram till sekelskiftet 2001. Då läste du på den här. Det är väl också då vi får 790 spänn att betala för den. Nu är väl också här någonstans så här, hela den här limited edition-hypen börjar.
Mm. Det kan man nog säga. Det är väldigt spännande att se vad som blir samlare. Det här är ju ändå populär kultur i någon mening. Det finns ju då saker som i och för sig har uttalat som samlarobjekt när de produceras till barn, till exempel såsom Pokémon-kort. Jag har personligen slängt oändligt stora mängder Pokémon-kort. Det skulle jag icke ha gjort, för nu går de där för väldigt dyra pengar på auktionssajterna. Jag har gjort det under hösten 2020 till exempel. Verkligen raketer på sådana här kort. Som
kanske det kanske är just för att många mammor har slängt på Pokémon-kort.
Precis så. Och de som har köpt Swatch-klockor, de har verkligen sparat på dem. Därför att det var ju så uttalat att det skulle bli samlarområden. Så att det är inte helt lätt att förutse vad som blir vad. Men det vi ser då i paritet med Swatch-klockorna, om man tänker tidsepoker, det är att sneakers är alltså högt eftertraktade samlarobjekt. Leksaker i form av Star Wars-gubbar är högt eftertraktade samlarobjekt och så.
Finns det, nu lägger jag bort min låda för den känns pinsam. Den åker in under lådan.
Du ska inte alls skämmas över den. Jag tycker det är så dumt.
Bedårande barn av din tid. Det är så uppenbart att jag bara samlar för att jag försökte vara liksom smart.
Har du aldrig använt dem?
Aldrig någonsin.
Okej, jag tror det finns ju många som samlar och också använder sina saker.
Per 20 år. Företaget säger att du kommer bli rik på de köperna. Fan, låter legit. Vi kör på det. De måste ju vara helt objektiva. Jag var sämre på källkontrollkritik för kan man säga. Kanske.
Man kan konstatera att det finns en hel del kvinnor som samlar på skor. Och de är ju till skillnad från dig då också brukare av sina samlingsobjekt. Så att man äger alla de här fina skorna som Christian Louboutin eller vad det heter för någonting. Men man använder dem också. Så att det är både någonting man samlar på, man njuter av att erövra, men också visa upp. Man går ut med sina snygga skor på stan helt enkelt.
Och själv då, samlar du på något?
Nej, jag gör inte det. Det är nästan genant att jag säger det. Men jag tror inte jag kommer börja göra det heller, för det är inte så jag är funtad. Däremot så jag har en sån enorm respekt för de som samlar av vad som helst. Och jag, alltså, det blir lite personligt, eller privat kanske jag ska säga, men jag går igång på samlare. Alltså jag tycker det är mycket attraktivt med personer som är samlare.
Och varför blir det då attraktivt? För att de vill något?
De vill något, de drivs av en nyfikenhet oftast, och det tycker jag är mycket attraktivt. Mm. De är vårdande, de tar hand om den här samlingen och de får så mycket glädje tillskänkt sig genom den samlingen. Och det är härligt att se någon person som blir lycklig av någonting. Det är väldigt attraktivt. Min partner samlar, och han samlar på gamla kartor och på gamla picadollor.
Mm-hmm.
Om jag skulle ge mig på något samlarområde så kanske inte det skulle vara det jag valde. Men jag kan gå igång på att han går igång. Förstår du?
Jo, men det är ju liksom som att sitta på en middag och någon frågar liksom vad... Så jag dragit här innan, för jag blev så fascinerad av den amerikanska kulturen att säga så här, what's your passion?
Mm.
Och svarar man ärligt på den, eller får man ett ärligt svar på den om man själv skulle ställa den, då kan ju samtalet hamna var som helst.
Ja.
Då blir det ju kul.
Ja. Det är precis det. Och det är ju någonting som förenar alla samlare. De är passionerade.
Mm. Ska vi reda ut några grejer här? Kan man samla på vad som helst? Finns det som finsamlande och fulsamlande?
bred och stor fråga. Jag tänker så här, ja visst kan man väl samla på vad som helst egentligen, men det finns ju kanske en gräns för när någonting är ansamlande. Alltså att man samlar på sig saker för att man bunkrar upp helt enkelt, att man bygger en reserv. Och sen så finns det också någonting som kallas för hoarding, det vill säga att man inte kan göra sig av med saker. Det kanske skiljer sig ganska rejält från det jag i min värld, i antikvitetsvärlden, pratar om när jag pratar om samlande. Därför att samlandet, enligt min mening, det riktiga samlandet, ska ha någon slags strategi eller någon slags metodik. Många som äger och samlar, de vårdar och katalogiserar också sina saker. Så att det finns någonting mer metodiskt i det riktiga samlandet än att bara samla på sig.
Och det innebär att om man är då samlare till skillnad från ansamlare eller hoarder, så de har vi sett i olika sådana filmer på Facebook där man, det var 45 ton på 4 kvadrat och sådär liksom. Men det innebär att en samlande, där har man någon gång når det liksom ett tak. Att man vet, ja, att nu är jag färdig.
Att
nu
har samlingen blir komplett. Ja. Nu har du fått alla exemplar nu i den där serien. Mm. Eller nu har du fått alla varianter av den där, vad det nu är man samlar på. Men jag tänker på att det är ganska intressant att titta tillbaka på vad samlande har varit genom historien. För det vi utgår från i vår förklaring av vad ett samlande är kanske kan bottna så långt tillbaka som till 1500-talet när man tittar och ser samlingar som ändå liknar de som är av modernare karaktär. Och de karaktäriseras av ett strategiskt och ett koordinerat samlande. De som då kunde och hade råd, de samlade i framförallt 3 kategorier. Och då kan man säga att en kategori är naturalia, alltså föremål som kommer från naturen. En av mina söner har faktiskt en riktigt fin naturaliasamling.
Men vad pratar vi? Snäckskal?
Ja, han har jättefina snäckor från en hel del olika platser i världen som han har samlat själv, men som också han har fått av någon. Så han har ärvt en naturaliasamling. Mm. Och sen har vi då det som man på den tiden kallar för artificialia, alltså det vill säga någonting som en hand har gjort, ett tillverkat föremål. Och den tredje gruppen är då scientifika. Alltså det kan vara föremål eller mätinstrument och så som man samlade på. Och alla de här 3 kategorierna, de samlade man på som ett försök att liksom förstå världen.
1500-talet, det är då världen på något sätt börjar bli global.
Ja, Columbus ger sig ut, upptäcker världen och med det så öppnar han och hans samtid då dörrarna för till exempel att ta hem exotiska föremål. Och här hemma så kunde man då bygga en egen liten värld som på något sätt reflekterade den stora världen där ute, den man höll på att upptäcka. Och de som hade den typen av samlingar, de hade kanske också råd att skaffa sig ett sånt här då kabinettskåp eller kuriosa kabinett som man pratar om. Så la man ner alla de här naturaliga snäckorna eller de här små sextanterna eller fint tillverkade silverföremål och så i olika lådor. Där fanns det ju just utrymme för det här systematiska som jag försökte beskriva. Och så kunde man bjuda in sina kompisar och visa upp vad man ägde. Det här var ju ett högst privat samlande, ska man komma ihåg då. Mm. Det fanns ju inte offentliga museer och så på det sättet. Men det blev väl liksom ett, ja, man kunde arrangera och systematisera sin samling och sen visa upp den, för i alla fall för en begränsad krets.
Just det, så då har vi en parallell här till dagens, den som har ett sneakerskåp, utan samma typ av liksom skrytmetodik, även om de som då hade pengar, vilket alltså borde då vara kyrkan och adeln, inte samlas mycket på sneakers än då. Men det är något slags liksom en manifestation av grejer då.
Ja, nej, men det finns ju ganska mycket man kan påvisa i den manifestationen. Dels så vittnar den ju om en viss ekonomisk status. Mm. Den vittnar också om makt i den meningen att om man samlar på någonting så bör man ju också kunna någonting om det man samlar på. Så det finns en kunskapsmakt där som manifesteras i de här objekten. Och det är intressant, för det tror jag är giltigt också idag. Oavsett om Absolut. Det är Pokémon-kort eller sneakers eller frimärken eller
gustavianska spel. Ja, men absolut. Du hörde ju hur sakkunnigt jag undervisade dig om Leibovitz.
Ja, exakt. Du läste ju på inför det inköpet, givetvis. Eller så var det den där försäljaren som informerade dig, jag vet inte. Men åtminstone så sitter det.
Ja, mm.
Ja, visst. Och det här med makten är ju spännande. Att kunna behärska ett område. Det här ägandet av den här samlingen, den innefattar kunskap. Och det här behärskandet, specialister, det vet vi, de har ju viss makt. Och historiskt, kanske liksom idag, så är det ju inte heller ovanligt att de här tävlar mot varandra.
När kommer då antikviteter? För det är ju också ett ord vi svänger oss med i dessa sammanhang.
Mm. Alltså i dess ursprungliga betydelse betyder ju föremål från antiken. Och det var på renässansen, alltså under framförallt renässanstid, som man började samla på riktiga antikviteter, alltså fornlämningar kallar vi dem idag, från forna Grekland och Rom.
Mm. Och när är vi i tiden då ungefär?
Ja, men renässansen är 1400-tal ungefär.
Ja.
Men antikviteter i dagens mening, då hamnar vi lite längre fram där vi industrialismens intåg, föremål började tillverkas av maskinen, så blev det intressant att titta på historiska epoker bakåt och vad som hade varit framställt då. Så att de som samlar på antikviteter, det är liksom en ny grupp som träder in kanske på 1800-talets andra hälft. Det är också en borgarklass som växer fram tack vare industrialismen. Fler får råd att köpa saker och en ganska historielös ny, jag ska säga nyrik borgarklass. De samlar på 16, 17 och tidigt 1800-tals föremål för att på något sätt köpa sig en historia. Förstår du?
Absolut. Mm. Man köper grejerna runt omkring för att de signalerar en massa saker.
Ja visst, det är fullständigt laddat med vad de här sakerna kan berätta.
Mm.
Så då bygger man en samling kanske av sådana skäl också.
Det är ju den här någon slags nostalgi. Vi manifesterar en slags kulturellt uttryck här.
Ja. Ja, det är absolut mycket förknippat med nostalgi. Och då glider man lätt över till det som har med affektionsvärde att göra. Att den här var pappas och därför ska jag bevara den. Och pappas frimärkssamling och liksom sådär. Och närliggande är också att samla för trygghet på något sätt.
Just det, du tänker på jägare, samlare någonstans. Känns ju skönt när man får hem grejerna. Man kan sitta på Pinterest och organisera bilder för att det känns som man gör något.
Ja, men jag tror också att i en värld som vi lever i nu så kan det vara tryggt att omge sig med, alltså, fysiska saker som befäster någonting. Det blåser rätt mycket där ute och kan vi då i våra hem ha det lite tryggt med samlingar av fysisk materia som symboliserar någonting, så kan det ha ett värde, tror jag.
Just det.
Samlar du förresten själv? Förutom på Swatch då?
Vi talar inte om det. Jag har lite Omega-klockor, men jag har några stycken bara jag byter mellan. Så jag har inget sånt systematiskt samlande.
Men det är någonting du använder också.
Det är någonting jag använder hela tiden. Och sen är jag lite intresserad av liksom husrenoveringar och sånt. Och ibland gör jag det för liksom andra, man är med sig tomtägarföreningen, så ska någon göra det och det räcker allt upp hand. Så får man restaurera en dansbana eller en bastu eller sånt. Liksom.
Då, ja, men var det kommer samlandet in?
Ja, men där handlar det om att samla in allting så att det känns komplett enligt den tiden jag har bestämt.
Jag förstår.
Det ska se ut som 1922 eller det ska se ut som 1956 eller vad det kan vara. Liksom. Då är jag ju, trålar jag ut och raderar verkligen. Men jag tänker också...
Men det låter ju mer som byggnadsantikvariskt.
Ja, det är kanske inte riktigt rätt här. Men nej, jag är inte så himla mycket... Det har hängt upp allting på den här svårtsamlingen som nu har gått har punkterat. Men jag tänker också att det finns något intressant grej här med den här nostalgin. Jag har ju alltid sagt att mitt mål är att bli chef för Skansen. Därför att Skansen ju är en fantastisk historiebok som jag tycker vi kunde göra ännu mycket mer av. Och det jag skulle göra först som chef för Skansen var att bygga ett 70-talshus, 1976, tjoff. Och så fyllde det med alla de här plastgrejerna alltså, som vi känner till.
Mm.
På Jämtli i Jämtland har man gjort lite av det här. Liksom. Mm. Och folk kommer in och blir så himla glada för man ser de där grejerna. Mm. Och det finns även på Nordiska har man ett rum nu som är 80-tal. Liksom. Och det är otroligt bra. Och liksom, åh, Kalle Anka Pocket!
Men det är roligt att du nämner Skansen tycker jag. Därför att det grundades ju av Hazelius. Och han var samtida med en kvinnlig storsamlare som heter Wilhelmina von Hallwyl och som har byggt Hallwylska palatset i Stockholm där hon då delvis bodde. Men framförallt så är det känt för att det inrymmer hennes enorma samlingar. Och hon avfärdades som lite knäpp under sin tid, alltså slutet av 1800-talet, medan Hazelius var hyllad för han var man som hade då samlingar att visa upp för folket. Och hon hade redan uttalat att efter hennes död så skulle hon skänka sina samlingar. Så att, och det kom offentligheten till godo. Och det ansåg man var helt bananas på hennes tid. Därför att hon var kvinna. Nu glider jag över till någonting här. Men jag tycker att det är spännande att det manliga samlandet har varit så accepterat och nästan förväntat. Medan det kvinnliga samlandet ser vi inte så mycket av. Det har inte visats upp så mycket. Jag tror män kanske har använt sitt samlande som det här med vi pratade om makt och uppvisning och tävling och sådär. Det är någonting spännande i det.
Det jag tänker att
Halvill är väl kanske inte då rätt i den här tesen, kidgissningen jag kastar ur mig, men liksom män har ju saker på ett annat sätt. Mm. Du pratar om att kvinnor samlar på
skor. Samlar för att använda.
Ja, du är samlar för att använda, eller man har väldigt mycket handväskor, men då använder man dem på ett sätt. Liksom. Det är inte... Medan det har ju hänt att man i något sammanhang blivit liksom att du ska visa lite grejer i vinkällaren eller liksom i garaget har ganska fina grejer. Eller
Jag var faktiskt i en vinkällare för inte så himla länge sedan och pratade med han som var föreståndare där. Och han sa då, jag kommer inte ihåg vilken procentsats han använde, men det var i alla fall över 90% av de som ägde vinkällare som var en man. Och att han hade då kunnat konstatera att många män som har vin i hans källare, de kommer dit, tittar på sina flaskor, kollar lite grann temperaturen, kanske vrider på någon flaska, kollar lite på dammet ungefär. Men de dricker aldrig ur sin vinkällare förrän någon kvinna i denna mans absoluta närhet säger att hörru du, ska vi inte gå ner och knäcka en flaska eller två tillsammans med grannen eller så? För det finns ju ofta ett fint litet rum man kan sitta i de här anslutningarna med vinkällaren. Och att den här föreståndaren kunde då konstatera att män tycks vilja, de går igång på själva jakten och att lägga ner bytet och sen själva ägandet. Men behöver absolut inte använda dem, eller i det här fallet med vinet, då helst inte dricka upp det. Och många gånger så har män så småningom avlidit, kvinnorna är inte lika intresserade och de vinkällarna står där och barnen kanske inte roade och sådär, och då går de på någon auktion istället. Och så har det samlat på något sätt varit lite, alltså inte förgäves, men det finns ju någonting som är lite intressant i det, att man tycker om att äga.
Mm. Ja, verkligen. Ja, det blir den här sneakers versus heels.
Mm, just det.
Det var du som berättade för mig en gång, som att samlandet är ju den här jakten, erövringen och sen så liksom vårdandet. Att man ibland bara tänker på att det liknar gärna hoarding, men det är ju det här liksom, jag hade ju små gulliga etiketter på det här som jag i någon bok jag har läst då för 25 år sedan och försökt systematisera på något vis. Men...
Ja, men det är en viktig aspekt, vårdbiten, därför att vi kanske ibland avfärdar samlare som lite knäppa eller enstöringar som på bekostnad av livet i övrigt ägnar sig bara åt den här samlingen. Och det får kosta vad det kostar vill, familjeliv eller ekonomi eller vad det är för någonting. Men man ska komma ihåg att samlare ofta är väldigt vårdande. De är ju kulturarvsbevarare för efterlevande i stor mening. De tar hand om sina saker, de ser till att de ligger i originalförpackningar. Det låses in i vitrinskåp och det dammas och putsas och sådär. Och det är en jätteviktig aspekt av samlandet. Tänk, det är fantastiskt att det finns människor som tar sig an ett kulturarvsvårdande.
Det där är intressant. Det har jag faktiskt samlat på. Jag fick av min mor, jag kom någon låda med grejer från mormor eller någonting. Och så var det en massa julsaker som var lite fina men ändå lite fula. Men jag förstod att de var liksom gamla och mamma sa att du får dem om du absolut inte ger bort dem. För min mamma är liksom ett samlare, ett snedträck, ekorre liksom. men hon har mycket stor glädje av det där. Liksom. Jag fick en låda till, så jag hade liksom en samling så här julföremål och en liten julgransfot i glas som alltid var så himla dålig på golvet. Och sen så tänkte jag, det här är ju någonting. Så då hörde jag av mig till Nordiska. Mm. Och då sa de sådär, nej men tack snälla. Men liksom, om man lämnar till Nordiska, då måste det finnas för evig tid, för det är ju deras uppdrag. Liksom. Då måste de ju förvara något bergrum. Det spelar ingen roll hur litet det här var. Det var ju liksom stor som en liten låda bara. Mindre, kanske stor som den här. A4-aktigt liksom. Men så skickade jag lite bilder och sen, här är faktiskt intressant. Mm. Nu fick jag komma dit. Mm. Och sen så satt vi där runt ett bord och så öppnade de med vita handskar.
Det här måste du älska.
Otroligt mycket, men det älskade mest. Apropå det, det här legacy. Det var att då får man också frågan, hur ska vi kategorisera det här? Mm. Så du kan nu gå in på Nordiska och det här kan barn och barnbarnsbarn och för övrigt jag går så här Per Granqvists samlingar. Mm. Det är så här proveniensen från det.
Nu fick du den där, du glittrade till just det. Och nu fick du lite av den här, jag kanske inte ska säga maktglittret, men du kände ju att du var lite viktig här.
Jag kände att jag var skitviktig, absolut. Ja. Och för att jag kom med en slags pusselbit liksom det. Och sen så frågade de om de fick pilla sönder några av de här julgransgrejerna för att man kunde göra dem om det var julmarknad. För de insåg att det här kan barnen få göra. Då skrev ett särskilt papper som framdaterades. Mm. För att när du väl har skänkt det, då får de inte röra på dem.
Nej, just det.
Att en av de här lades separat. De fick plocka särden, sätta ihop den och sen så lades den då senare in.
Fint.
Ja, det är jättefint liksom. Och det är ju det där. Ja, men då kan jag tycka, gud vad kul med den här pusselbiten. Mm. Mamma är väl fortfarande sur, men mitt mål är ju Skansen. Så att jag tänkte väl att
en bit på väg dit.
Men du, det där som du säger om Skansen och 70-talshuset, det tycker jag är också signifikativt för de samlarområden som är stora nu på 20-talet. Därför att vi trodde ju länge att samlaren var död. Vi pratade i vår bransch om att det finns ingen återväxt bland samlare. Men vi fick lite tji. Vi har faktiskt haft fel när det gäller det. Utan nu växer det då upp. Det finns ganska många samlare idag. Och de samlar just på saker som är nostalgiska. Någonting som man kanske till och med har hunnit uppleva i sin egen livstid. Och det är därför det idag blir Star Wars-gubbar eller andra moderna...
Bajs. Jag hade Star Wars-gubbar och de slängde jag. Jag gjorde ett medvetet val och tänkte, men Swatch. Det var de absolut första som kom. Liksom. Jag minns jag slogs för dem, för mamma tyckte att de hade onda ögon. Så att jag fick verkligen slåss från det. Men sen så, de åkte, men
jag kan nog trösta dig med att du i alla fall inte var ensam då. Nej, men det är ju sådana områden som är stora idag. Vi ser också att det finns kaffeserviser till exempel från 60-70-talet. Sånt som det kanske då har under en period avfärdats som sommarstugor, porslin. Lite murrigt, lite bruna, beige toner. Det där har stuckit iväg i pris och folk samlar kanske inte på samma sätt att man ska ha en hel servis, utan man ska ha en kopp av varje modell till exempel. Eller, men fortfarande ett befästande av den egna samtiden och ett stilideal som rådde. Eller de som samlar på leksaker som de inte fick leka med. Om de har haft en mamma som har sagt, nej, sådana köper inte vi i vår familj, de har onda ögon. Eller du vet, Kiss-figurerna till exempel, det skulle jag aldrig ha fått samla på. Fruktansvärt, hade mina föräldrar sagt. Det kan finnas någon kompensationsfaktor bakom att man nu samlar på sig den typen av saker. Nu är jag minsann 40 år, så att nu får jag bestämma själv. Och så samlar man på leksaker man aldrig fick leka med.
Just det, nu är jag 40, nu får jag ha min egen Star Wars-figur. Det är ju roligt, men för det är ju helt enkelt populärkulturuttryck vi samlar på.
Ja, det är det. Uttryck från vår egen tid. Vi tittar inte så där våldsamt långt tillbaka i tiden när vi nu gör...
Men innebär det att antikviteter dippar? Att intresset för det är lägre?
Ja, det kan man säga. Det är nya samlarområden. Och att de klassiska antikviteterna, det vill säga föremål 100 år eller äldre, de får stå lite åt sidan när det gäller samlarområden. Vilket då, nu när jag sitter här och får chansen i etern, skulle kunna säga att det där är en uppmaning att börja samla. Om ni roade där ute så kanske det är någonting som kommer tillbaka eftersom allting går i cykler. Om det nu är poppis att samla på sin egen samtid eller kompensera för saker som man inte fick ha när man var liten, så tror jag att i nästa steg, när man har börjat ett samlande av det egna, så börjar man så småningom intressera sig för det som är längre tillbaka i tiden. Och då tittar vi på de riktiga antikviteterna.
Så vi sätter upp brun svulstig barock på inköpslistan?
Det är så prisvärt nu så att det är nästan dumt att inte köpa det, oavsett om man är samlare eller inte. Ja.
För min egen del så kan jag säga att liksom mitt samlande, om det handlar om klockor eller så, här, så blir årtalen viktiga och liksom du får symbolik om det är 76 när jag är född. Eller så här, liksom att det blir ett sätt för mig att sätta mig själv i liksom ett större sammanhang. Kanske beroende på att jag kommer från en familj som är relativt liksom historielös, för att folk har varit statar i Skåne skitlänge. Folk heter Gunnar varannan gång och sen så är det samma som innan. Medan andra jag känner som kommer kanske från fina familjer, de har ju jättemycket rika historier. Så det finns också det där, tycker jag är intressant, att samlandet för mig har nog handlat om ett sätt att sätta in sig själv i ett sammanhang.
Mm.
Och då...
Och är det också att höja sin egen status gentemot sig själv då? Är det så du tänker?
Jag skrev en bok om folkrörelsen och det är liksom en sån grej jag har och hur det växt fram under ett par hundra år. Där jag tyckte var så himla fint att alla som tillträder säger alltid någonting along the lines of: jag är blott en länk i en lång kedja av människor. Det har varit bra människor före mig, det kommer komma bra människor efter mig. Det hör man ofta i så linjetal från nya LO-ordförande och sånt. Mm. Liksom. Då var när jag hörde det som insåg att det är kanske där som är mitt samlande. Men samtidigt att liksom tänka att det finns också något med introvert och extrovert samlande här. Jag har ju uppenbarligen skiten i en låda under sängen och kanske lite på armen. Men...
Ja, just det. Nej, det är jätteintressant. Introvert och extrovert samlande. En välkänd samlarpersona, då tänker jag på min egen pappa. Det är medelålders vit man som samlar frimärken. Och vad jag minns visade han aldrig någonsin upp dem för någon, utan det var ju mer ett slags meditativt tillstånd han satte sig i när han satt och pillade med sina frimärken.
Magyarposta.
Ja, och satt och sorterade dem i sina album och sådär. Det är liksom verkligen en definition av ett introvert samlande så som jag ser det. Medan det där extroverta samlandet kan handla om att man samlar för att kunna ställa ut. Och man kanske ger ut en bok i ämnet och man får föreläsa om sin samling och allt vad man kan och vet och känner till. Det är ett högsta grad extrovert samlande.
Jag tänker, vi möttes ju i Landskrona på, vad hette han nu då?
Joakim Bengtsson, ja.
Joakim Bengtsson, som köpte ett gammalt hus där, som också heter något fint.
Gamla kassan, gamla från slutet av 1700-talet, som lär var ritad av Horleman, vår stora slottsarkitekt.
Men liksom, han fyllde det från källare till vind.
Mm. Han hävdar ju dock, han säger, jag är sjuk, därför att han samlar helt hämningslöst. På allt. Det är allt från påskpynt och julpynt till fantastiskt silver från en viss tidsepok av en viss smed. Han tickar ju i exakt alla boxar vad det gäller en beskrivning av en klassisk samlare som samlar enligt en viss ram. För julpyntet är då av en viss kvalitet från en viss period. Silvret är från ett visst land under en viss period av en viss kvalitet.
Så det finns en systematik i liksom det totala hårdandet av vackra föremål?
Ja, men det påstår jag ju är definitionen av den äkta samlaren, att det finns en ram. Jag intervjuade själv en gång en slipssamlare. Han samlade då slipsar från en viss tidsperiod. Endast från Italien och endast gjorda i siden. Han var en sån som var extrovert också, för han använde sina slipsar. Joakim har ju varit då, som vi pratar om, i Landskrona extremt extrovert, därför att han har bjudit in grupper på visningar i hela huset. Folk har kommit och gått i hans hem. Men för att han gillar att berätta om sin samling, hur han har köpt de här sakerna, hur han åker på loppmarknader, auktioner, hur han bygger upp dem systematiskt, och även om han har tre av samma så köper han en fjärde när han trillar på den. Men
han berättar om sig själv genom sin samling återigen.
Just det. Och jag vet att i hans fall så har det varit ett berättigande på något sätt. Han vill visa att han kan. Det bottnar i, till viss del i något lite dåligt självförtroende eller någonting. Och han har fått visa för omvärlden att han kan. Han skaffade
verkligen, verkligen.
Han har smaken, han har pengarna, han har energin. Och allt detta har han visat. Men nu har han ju sålt det här huset och han har sålt alla dessa samlingar, i princip alla, på en auktion under 2020 var det. Därför att han har mentalt kommit förbi det. Han har bevisat sig, han drivs fortfarande, han har nog någon slags nedärvd gen från något slags grottmänniskostadion som vi alla besitter antagligen, men mer utvecklat hos honom, som gör att han kommer väl aldrig sluta samla eller köpa helt. Men han säger själv att nej, jag är klar nu. Jag har bevisat att jag kan, jag har samlat, samlingarna var kompletta i stora delar, eller flera av dem i alla fall, och då behöver jag inte dem längre. Därför att i hans fall har kanske själva ägandet inte varit lika viktigt som själva erövrandet och uppvisningen. Och nu när det är gjort, ja, då går han vidare i ett annat skede av sitt liv.
Så avslutningsvis, om jag ska hitta något att samla på, vad ska jag börja då?
Vilken svår fråga. Jag tror att du ska fråga dig vad du tycker om och vad du ska ha din samling till. Ska du ha den för att meditera, då kanske du ska köpa frimärken, för det kostar noll och ingenting.
Ja, det har jag också samlat på.
Men då är du ju samlare i alla fall.
Ja, klart jag är samlare på något sätt. Nu samlar jag kanske mer fakta eller försöka förstå saker och ting. Men det är ju liksom någonting, det taktila, liksom det fysiska, att det, just den här var när jag håller på. Dokumentärprojekt som jag har hållit på med forever, då är det alltid jätteviktigt med att hitta några fysiska saker. Så att liksom, det var den här biten trä som var på det här regalskeppet eller liksom...
Ja, men det är inte, alltså jag tror att man ska ställa sig frågan,
liksom.
Varför vill jag samla? Jag pratade faktiskt med en Star Wars-samlare häromdagen som sa att, alltså han samlar i Star Wars då för att han är jätteintresserad av historien och gubbarna, och han ingår i en community där de pratar med varandra och tipsa varandra och lite sånt där, men också tävla lite grann med varandra. Men han sa också en intressant sak, och det var att eftersom samlande ofta är på bekostnad av, alltså man kanske inte har råd att åka på 20 semesterresor och samla på någonting som kostar lite pengar och ditt och datan, så kan samlandet bli en flykt från sånt som man egentligen inte vill göra. I hans fall så tyckte inte han att det var så kul att resa som att köpa ännu en gubbe. Och då kunde han hävda det gentemot den som ville resa med honom, att nej, men vi kan inte åka på en semesterresa för jag ska ju köpa en sån här nu. Och jag kan inte göra båda. Medan det kanske faktiskt egentligen var så att det här var ett sätt att slippa. Han gillar inte flyga helt enkelt. Eller åka tåg. Det här är då pre-corona, ska jag säga. Men det kan ju finnas så här, ska jag fly någonting? Och det är därför jag samlar. Tycker jag om resan av att bli kunnig om någonting? Är det därför jag ska samla på mig de här sakerna? Ska jag samla någonting för att jag förlängningen vill skryta om det? På en, i någon mening. Det vill säga skriva boken, ställa ut det, har en vacker konstsamling hemma. Är det för din egen skull eller för att du vill få folkets beundran? Alltså,
jag får en helt annan psykologisk förklaring till alla de här Märklin som bygger modelljärnväg på vinden. Liksom. De rymmer undan disk eller familjeansvar. Ja, jag måste gå, du vet, jag har fått det här loket från Östtyskland 64, jag måste... Och så drar de.
Mm. Eller så faktiskt är det så att du är helt enkelt en kulturarvsvårdare. Och du bygger samlingar som du vet kommer att uppskattas av eftervärlden. Och i ditt fall är det kanske ja, en det. Sån ansats.
Och de har vi ju etablerat, de är fina människor. Så då säljer jag mig till den skaran. Jag brukar alltid fråga om tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig. Eller som på något sätt kan ge en slags nyckel till den här samlandets psykologi och samlarna.
Apropå samlare så tycker jag att det finns en fantastiskt fin bok som handlar om magnaten Ernest, som man ska kalla honom, Ernest Thiel. Skaparen av Thielska galleriet i Stockholm förstås. Den är skriven av Lars Ragnar Forsberg och heter Ernest Thiel, pengar och passion. Och den beskriver ju en fantastisk samlare som samlade då på sin tidskonst, sekelskiftet 1800-1900. Svensk konst men också norsk konst. Han har Sveriges då största samling av Edvard Munch till exempel. Och det är en makalös historia om en konstsamlares uppgång och fall som jag tycker är, ja, den borde alla läsa. Det, där får man allt. Romantik och psykologi, och han var ju en av Sveriges två förmögnaste män under en period av sin levnadstid. Och så. Det finns massor. Jag vet inte om det här knyter an så till ämnet, men när jag läser romaner så är en genre som jag alltid är förtjust i, det är genren magisk realism, alltså den som representeras av García Márquez eller Murakami. Och det kanske drar det långt, men jag tror själv att jag har en ganska livlig fantasi. Och jag föreställer mig att många samlare också kan fantisera om tiden då deras samlarobjekt är tillverkade i. Eller vem som har hållit i dem, eller vem som har lekt med de här Märklintåget, eller vem som har tänt ljus i den här tändljusstaken som de har samlat på. Därför säger jag, någon av dessa, alla dessa böcker, den färglöse herr Tasaki till exempel, som Murakami skrivit, en av mina, jag tycker om alla hans böcker, men jag tycker...
Vi talar ibland om avförtrollningen och tanken om att allting är logiskt eller går att förklara.
Mm. Och jag vill ju hävda att det måste finnas utrymme för det förunderliga. Och jag tycker att det är väldigt spännande att sätta ett föremål i centrum för sådana liksom fantasier. Eller man kan ju göra sina samlarobjekt till föremål för, ja, alla möjliga skeenden i historien.
Till exempel. Tänk om det var det som var felet med min Swatch-samling, att den är lite liksom fantasilös.
Du, det där sa du någonting. Den var liksom för paketerad och dissekerad redan från början.
Dålig idé helt enkelt. Ja.
Kanske ligger det något i det. Jag tycker att det är spännande när man hittar gamla föremål som kan berätta en historia, eller man kan själv berätta historien åt dem på något sätt. Man kan sätta dem i ett...
Och här finns en story, det står på förpackningen, den är färdig, den är tillverkad av Swatch.
Mm.
Har inte burits av någon.
Nej, just det. Den är inte så
förtrollande.
Den bär inte så mycket andlighet, den här klockan helt enkelt. Nej. Nej, och det är väl det jag går igång på då, det här andliga perspektivet. En bok som jag egentligen borde ha läst, men som jag vill läsa, är Gunnar Bolins Hovjuvelerarens barn. Och det är många som har tipsat om den.
Den kan jag vouchera för, den är fantastiskt
bra. Har du läst den?
Jag har läst den, jag är uppvuxen i Båstad. Så att när den kom ut så kastade jag mig på den. Jättebra är den. Mm. Det är ju lite som en svensk haren med Bernsteins ögon.
Mm.
Lite mindre, men det är liksom den här släktsagan. Och,
ja, om hovjuvelerare.
Om hovjuvelerare, och det är Ryssland och det är det andra, och det är under krig, och de splittras i olika delar av Europa, och liksom deras... Ja, den är ju en väldigt hög kontextuell bok.
Mm, den är på högsta topplista för mig på böcker att läsa.
Mm, då addar vi den, och som alltid kan man hitta länkar till de här böckerna i anteckningen till podden. Med det sätter vi punkt för idag. Vi sparkar in den där boxen under sängen igen och håller ut, som du säger.
Ja,
snälla,
vi håller
att
ut.
Hit.
Tack.
Det där var antikexperten Li Pamp.
Vilka samlare känner du som du tror skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Tipsa dem med hjälp av knappen du hittar i din poddapp. Det tar ju bara några sekunder och det brukar göra folk ganska glada. Vill du dela det här i sociala medier så är det hashtaggen perspektivpodden du ska använda dig av. Lyssnar du på podden via Acast eller Apple så får du gärna ge oss 5 stjärnor i betyg också. Det hjälper ännu fler att hitta podden. Och du som lyssnat ända hit vet ju precis hur bra det var. Producent för Perspektiv idag är Jens Back. Klippte gjorde Hanna Brandén och det är Stray Dog Studios som vanligt fixat ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag då ska du följa Vad vi vet på Instagram eller Facebook eller i några andra kanaler där vi alltid heter Vad vi vet. Tack för idag, vi hörs snart igen.